En podcast från Aftonbladet.
Det har gått över 4 år sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Och de senaste veckorna har både Kiev och Moskva utsatts för omfattande attacker när kriget intagit en ny fas.
Explosions rock Kiev for another night. Ukraine was able to stop Russia's cruise missiles and drones, but not ballistic missiles, with the military blaming a shortage of interceptors. The country's president was blunt with allies. Manufacturing is not meeting demand.
Den senaste tiden har allt fler attacker riktat in sig på energiinfrastruktur. Samtidigt har Ryssland behov av fler soldater och Ukraina behöver luftvärnsrobotar och ammunition. Men hur länge kan utnötningskriget pågå? Hur ska Ryssland rekrytera nya soldater och klara sig Ukraina utan mer hjälp från NATO? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily och jag heter Jesper Spanne. Och med oss idag har vi Wolfgang Hansson, oberoende utrikesanalytiker. Välkommen!
Tack så mycket!
Du Wolfgang, vi har ju sett omfattande ryska attacker mot Ukraina den senaste tiden. Hur skulle du beskriva läget i kriget just nu?
Alltså läget håller ju på att förändras lite grann. Från att Ryssland har haft ett inte så jättestort men ändå ett övertag till att Ukraina har lyckats slå tillbaka på många sätt. Så trots att de ryska attackerna mot civila mål i Ukraina fortsätter så har Ukraina börjat kunna slå tillbaka, inte minst med alla de här attackerna mot ryska raffinaderier och oljedepåer inne i Ryssland.
Och vilka mål är det som Ryssland då främst har riktat in sig på i de här senaste attackerna? Och vad säger det om den ryska strategin?
Ja, det säger att den börjar bli lite desperat. Att Putin känns som att han blir allt mer desperat. Därför att väldigt många av de här målen har ju varit vanliga bostadshus. Det verkar som att man mer eller mindre i blindo skjuter iväg de här raketerna. Och det spelar ingen roll var det träffar. Men man har ju också riktat in sig mera på huvudstaden, på Kiev. Och man närmar sig mer och mer de centrala delarna. Man träffar liksom mer centrala delar av stan. Och det verkar vara en taktik som Putin har använts av tidigare och som han har svårt att släppa. Att han hoppas att genom att attackera civila mål så ska befolkningen bli upprörd och tvinga Zelenskyj till någon slags eftergifter. Men än så länge har det inte funkat så, för Ukraina har ju kämpat emot och varit beredd att göra de här uppoffringarna under alla de år som kriget har pågått. Men det verkar som att Putin har ingen annan strategi. Han har inget annat medel att ta till än att försöka göra livet så jävligt som möjligt för den civila befolkningen i Ukraina och på så sätt hoppas att regimen där på något sätt ska tvingas till eftergifter.
Och förra veckan så var det ett NATO-toppmöte i Turkiet och president Zelenskyj han efterlyste kraftfulla beslut då från NATO. Vad är det som Ukraina behöver och vad kommer egentligen ut av det mötet?
Ja, de behöver ju främst 2 saker. De behöver pengar och de behöver vapen. Och de fick ju en hel del pengar vid det här toppmötet i Ankara. Jag menar, 90 miljarder totalt och en del av de pengarna har ju redan tidigare EU ställt upp med. Men det blev ändå ytterligare lite pengar. Och sen är man ju framförallt i behov av mer luftvärn. Därför att det är ju så att när ryssarna attackerar med drönare så kan Ukraina skjuta ner de flesta av drönarna. De har ju själva utvecklat sådana här motdrönare som liksom dödar drönarna som ryssarna skickar över. Däremot när det gäller de här ballistiska robotarna, de som går allra snabbast, de har Ukraina inget annat sätt att skydda sig mot än det här amerikanska Patriot-systemet. Och man har en brist på de här Patriot-missilerna. Det är ju såna här interceptorer som ska skjuta ner de ryska robotarna. Och man har alldeles för få sådana. Och trots att Europa är villigt att betala för dem för att ge dem till Ukraina så vill USA inte släppa så många fler därför att man säger att man själva behöver dem. Och inte minst har det gått åt väldigt mycket sådana Irankriget där USA försvarar de här gulfstaterna med hjälp av det här Patriot-systemet där. Det är den stora bristen, och nu lovade ju för sig Donald Trump att Ukraina ska få tillverka de här Patriot-interceptorerna på licens. Men det kommer förmodligen ta flera år innan en sån tillverkning kan inledas. Så att även om det var ett välkommet besked från Trump, så löser det inte den akuta situationen.
Och hur akut är situationen om det tar flera år att utveckla egna då?
Ja, alltså, den är ju väldigt akut. Så för varje gång ryssarna attackerar med de här ballistiska missilerna, som de i och för sig inte har ett obegränsat lager av. Så jag menar, de måste ju också ha en viss återhållsamhet i hur många de använder. Men varje gång de attackerar med dem så kan man ju räkna att det blir många döda på den ukrainska sidan. Och då är det ju nästan alltid handlar om civilbefolkning, eftersom det oftast är bostadshus som träffas. Så att man skulle ju verkligen akut behöva fler sådana här. Det finns i olika länder i Europa, också Sverige har de här interceptorerna, men de flesta europeiska länder är väldigt ovilliga att dela med sig av ytterligare sådana här, eftersom de fruktar ju att om det är så att ryssarna på något sätt skulle attackera NATO, då vill man ha det här för sitt eget luftvärn. Och eftersom det är så svårt att få tag på dem nu, det tillverkas alldeles för få, det tar alldeles för lång tid, så vill man inte ge bort allt man har. Så att nu hänger det på att Ukraina också kan utveckla ett eget luftmissilförsvar som liknar Patriot, och det är man på gång med. Men det är ändå så att det här kommer att ta tid, och det innebär ju en massa civila som dödas i onödan i Ukraina.
Hur har kriget förändrats över tid, och förbereder Ryssland en större markoffensiv? Det pratar vi om alldeles snart. Det här är Aftonbladet Daily. Och Ukraina verkar i allt högre grad rikta in sig på Rysslands energiinfrastruktur. Hur stor betydelse har den strategin, och kan det faktiskt påverka Rysslands förmåga att fortsätta kriget?
Det kan det definitivt. Det har ju varit en väldigt lyckosam strategi, får man säga, sedan Ukraina började med det här på allvar. Och det har man ju kunnat göra tack vare att man nu kan slå mot mål långt in i Ryssland. Häromdagen så slog man ju till mot ett oljeraffinaderi i Omsk i Sibirien, som fågelvägen är 250 mil från Ukraina. Och det innebär ju att man nästan kan nå alla mål in i Ryssland, vilket ju gör Ryssland väldigt sårbart. Och de här, det kan ju låta lite märkligt att alltså världens tredje största oljeproducerande land, att man skulle kunna få brist på bensin och diesel. Men det beror ju på att när man slår ut de här raffinaderierna så finns det liksom ingen, eller det finns väldigt mycket mindre kapacitet att tillverka bensin och diesel och andra oljeprodukter. Och då blir det brist även in i Ryssland, och då blir det långa köer till bensinstationer. Och då blir ju befolkningen upprörd naturligtvis, eftersom fram till ganska nyligen i alla fall så har man inne i Ryssland inte märkt så mycket av kriget. De flesta ryssar är ganska opåverkade av kriget, annat än att ekonomin kanske går dåligt och så, men de märker inte så mycket i sin dagliga vardag. Men nu plötsligt så ser man ju de här mörka, tjocka rökmolnen som stiger upp från de här träffarna på oljeraffinaderier och oljedepåer. Och man tvingas stå i kö och vänta sig bränsle. Och i på Krim till exempel, som ju Ryssland ockuperar, där är det som bränslebrist, att man säljer inte längre bensin och diesel till privatbilister, utan de tvingas åka över till ryska sidan för att köpa bränsle där, för att det är en sån stor brist. Så att det här är ju en väldigt lovande strategi sett ur ukrainska ögon, för att på något sätt tvinga Putin att inleda riktiga fredssamtal. Det är ju det Ukraina vill. Man vill ju få ett slut på kriget. Och då måste man på något sätt tvinga Putin till samtal, eftersom han är väldigt ovillig att inleda några samtal på riktigt, därför att han fortfarande har de här målen att han ska ta hela östra Ukraina, han ska ta hela Ukraina och lägga sig under det och göra det ryskt. Och han är väldigt envis, och det är väldigt svårt att få honom att ge upp den här strategin.
Men du, Wolfgang Hansson, kriget har ju pågått i flera år nu. Hur har det förändrats jämfört med hur det såg ut i början, både militärt och strategiskt?
I början så var det ju den här ryska invasionen som alla trodde skulle gå väldigt snabbt och att man väldigt snabbt skulle besegra Ukraina, eller de flesta trodde i alla fall. Och sen blev det ett ställningskrig istället, där ett sagt gammaldags artillerikrig där ryssarna sköt sönder stad efter stad i södra östra Ukraina och långsamt avancerade framåt. Sen har ju de ryska förlusterna varit så otroligt stora, så att man har ju delvis ändrat taktik även från rysk sida och går inte längre fram med de här massinvasionerna. Och det har ju gjort att det står väldigt stilla på slagfältet. Det är väldigt lite nytt territorium som byter ägare. Men det är till och med så att Ukraina har kunnat återta en del territorium. Och det har man kunnat göra inte minst tack vare att det här kriget ju har blivit mer och mer av ett drönarkrig. Nu är det inte längre bara artilleriet som liksom man skjuter med, utan nu har man ju de här drönarna som kan släppa bomber på väldigt precisa mål och längs de ryska linjerna. Och ryssarna har ju naturligtvis också drönare som de använder i kriget. Och det innebär ju att det är väldigt få soldater som egentligen rör sig på slagfältet. Liksom. Därför att gör man det så blir man snabbt upptäckt och riskerar att bli dödad. Så att det är väldigt annorlunda krig som vi ser idag jämfört med hur det var när Ryssland invaderade i februari 2022.
Och mindre soldater på slagfältet, säger du. Men det har också kommit rapporter om att det dör fler ryska soldater än de lyckas rekrytera. Hur gör Ryssland för att ändå fortsätta sin rekrytering av nya soldater?
Det är ett jätteproblem för Putin. Därför att han skulle ju kunna beordra en allmän mobilisering. Och då skulle ju alla ryska män i en viss ålder tvingas till fronten. Det vill han inte göra, därför att det skulle skapa enormt mycket oro och ilska på hemmaplan. Så därför så har han ju hittat för andra strategier. Han rekryterar väldigt mycket folk från utlandet, från Afrika, från Asien, från Latinamerika, som kommer i tron att de ska göra helt andra arbeten som lastbilschaufförer och så vidare, truckförare. Och sen när de kommer dit så skickas de iväg till fronten. Och de har ju många har ju då blivit kanonmat där. Och sen så har han också försökt rekrytera bland studenter, bland universitetsstudenter. Det har varit den senaste driven. När folk har gått ut gymnasiet då, innan de börjar plugga, eller när de redan har börjat plugga på universitetet. Så, och hans moroten är ju då att man ger väldigt stora, väldigt höga löner. Med ryska mått mätt så är det väldigt ekonomiskt lukrativt att signa upp för armén. Men överlevnadstiden är ju väldigt kort. Om man tittar på genomsnittet så är det ju, lever de ryska soldaterna inte särskilt länge, just på grund av att den ryska krigföringen, hur den ser ut. Liksom, att man bryr sig inte om, verkar det som, att man förlorar en massa soldater i kriget, utan man tror att eftersom Ryssland är 3 gånger större befolkningsmässigt än vad Ukraina är, så ska man i det långa loppet så ska man ändå kunna vinna på det sättet. Men nu har det ju visat sig att det inte riktigt går så som Putin har tänkt sig.
Det har ju förekommit uppgifter också om att Ryssland förbereder en större markoffensiv. Hur trovärdiga är de uppgifterna, och vad talar för och emot att en sån offensiv faktiskt sker?
Alltså jag har svårt att se att ryssarna skulle vara kapabla till en större markoffensiv. Dels för att hur kriget ser ut nu, liksom, och när man rör sig med större truppförflyttningar på marken så blir man väldigt utsatt på grund av drönarna. Och det är väldigt svårt att göra en större offensiv. Och jag menar, det om du sitter i en stridsvagn så kan drönarna dricka dig. Liksom. Så att det är väldigt svårt för den sidan som så att säga försöker offensivt ta sig fram, så utsätter man sig för väldigt stora risker och riskerar väldigt stora förluster. Och i och med att ryssarna förlorar så mycket soldater, så att jag har personligen väldigt svårt att tro att de mäktar med någon större markoffensiv. Men det är klart att det finns ett intresse för Ryssland av att sprida den här typen av uppgifter, därför att det skrämmer motståndarsidan och försöka övertyga västvärlden att man ska upphöra med sitt stöd till Ukraina. Eftersom det är det som gör att Ukraina kan fortsätta det här kriget. Man får så mycket stöd från väst, och det irriterar ju Putin väldigt mycket.
Och om man tittar på utvecklingen den närmsta tiden då, vad ska man hålla ögonen på? Och finns det några tecken på att kriget kan vara på väg in i en ny fas?
Ja, att det är en ny fas, det tycker jag definitivt att man kan säga. Sen ser det ju inte ut som att det på något sätt är på väg att ta slut i närtid. Därför att det verkar inte som att Putin är särskilt villig att förhandla. Sen får vi se lite grann när USA och president Trump orkar ta itu med Ukraina igen. Nu har han fullt sysselsatt med Irankriget under lång tid och då har Ukraina hamnat i bakvattnet och det har inte varit några reella förhandlingar. Men det verkar ju som att Trump-administrationen fortfarande har som mål att försöka få ett slut på kriget. Och det är ju sånt, när USA tar olika typer av initiativ och pressar parterna, då är det ju sånt som kan göra att utvecklingen rör sig framåt. Även om det är fram till nu så är det ju mest Ukraina man har pressat. Men i och med att Ukraina nu har bättre kort på hand, och det märkte jag också att Zelensky fick ju behandlades ju väldigt väl av Trump under NATO-mötet i Ankara här förra veckan. Så kan man ju hoppas att Trump är beredd att pressa Putin lite mer. För det är ju det som skulle behövas för att han skulle vara villig eller känna sig tvingad att komma till förhandlingsbordet.
Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, oberoende utrikesanalytiker. Och jag heter Jesper Spanne och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi släpper ett nytt avsnitt varje vardag. Tack för idag!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.